Vi ska prata om vision för integration. Ett bönens hus för alla folk. I år så handlar Bibelskola ABC om uppdraget. Och jag ska försöka måla bilden eller förklara och tänka om behovet av en vision för integration för församlingen. Alltså integration är ju sånt här modeord som man hör ganska ofta, och det är ett viktigt ord, ett viktigt begrepp, ett aktuellt begrepp i vårt samhälle. Och själva ordet ordet integration finns ju inte i Bibeln. Men det är väldigt bibliskt och tillhör kärnan i det som är våran tro, det som är vårt uppdrag. Och ja, det är det jag kommer utgå ifrån och försöka presentera. Vi kommer se vad Bibeln säger om detta och fundera på hur vi kan få det att fungera praktiskt med de utmaningar som det också får i våra sammanhang. Och jag kommer tala om det utifrån församlingsperspektivet, mer än vi själva, en och en kanske, utan vi som församling. För jag tror att integrationen är ett av den största utmaningen som vi har, både som församling och som samhälle. Jag kommer från en kommun som ofta får beskrivas som ett problemområde. Just därför att integrationen inte har lyckats. En stor del av Bibeln handlar ju om ett folk, om Israels folk, om hur Gud väljer ut ett folk. Det skulle kunna ha många och långa bibelstudier om, men Gud utväljer dem. Han gör det med ett syfte, han gör det med en tanke, vilket är väldigt, väldigt fascinerande när man läser om. Gud utväljer någonting med syftet att vara till välsignelse för andra. Gud utväljer ett folk för att visa andra folk vem han var. Och det här har ju, när man läser Gamla testamentet, så är ju det här Israels brottningskamp hela tiden. Vi är utvalda, men man glömmer syftet. Man håller fast vid utvaldheten. Men så tänker man, om vi är utvalda, då måste de andra vara bortvalda. Men det säger aldrig Gud. Utan Gud säger, när han ger luftet till Abraham, så säger han, genom dig och ditt folk så kommer alla folk på jorden bli välsignade. Guds rörelse är alltid utåt. Det är därför han väljer ett folk, för att visa alla andra folk vem han är. Och Israel har välsignat världen. De har gett oss Bibeln. Genom det här folket så gjorde Gud det han lovat. Han kom själv ner på jorden. Han sände den Messias, den frälsare som han hade lovat. Jesus kommer genom det här. Och när Jesus går omkring här på jorden så var hans fokus, vi kan tycka det är lite konstigt, men när Jesus går här på jorden så är hans fokus Israel. Han säger till och med att jag har inte kommit för någon annan. Vad menar han med det? Jo, för att det var det som Gud hade sagt. Det var det som Gud hade stämt överens med, den förväntan som fanns bland judarna på den Messias som skulle komma. Att Messias skulle komma från judarna till judarna. För att rädda dem, för att upprätta ett nytt rike. Men Jesus gör någonting som de inte riktigt var beredda på. Jesus gör riket större. Så här läser vi. När han, Jesus, har dött och uppstått, och så sände han ut sina lärjungar genom att säga så här. Matteus 28 och vers 19. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Gå ut och gör alla folk. Det grekiska ordet för folk är ju etnos. Jesus säger, gå ut och gör alla folkslag, alla etniciteter till lärjungar. Till mig. Nu gäller det inte bara ett folk. Utan nu har den inbjudan gått ut till alla folk. Det här, det gick inte in hos lärjungarna. Det här hade de svårt att förstå. För när man läser om vad de gör sen så märker vi att de predikar bara för judarna till en början. Hedningarna, det vill säga de som inte var judar, sådana som kanske du och jag, de ansågs ju vara orena, därför också ointressanta. Så Gud får komma och tala till Petrus på ett väldigt speciellt sätt med en väldigt märklig syn för att få honom att ta sig an och möta den romerske officeren Cornelius som var sökt av Gud och som sökte Gud sen också. Petrus var ju fast i det här felaktiga sättet att tänka om andra människor som han behövde bli befriad ifrån. Och han får ju se en märklig syn som jag vet inte om, hade du sett den kanske inte du hade kopplat det till det han gör. Han får se en stor duk som kommer ner från himlen med massa djur på. Och de här djuren är orena. Och så säger, hör han en röst som säger slakta och äta. Och säger Petrus, ja, men jag har ju hela mitt liv lärt mig att de där djuren ska ju inte äta för de är orena. Och så börjar Gud tala till honom och förklara att ja, men det jag har förklarat rent kan ingen människa förklara orent. Och så läser vi så här ifrån Apostlagärningarna kapitel 28. Han sa till dem, ni vet att det är förbjudet för en judisk man. Nu har han träffat Cornelius och sitter och pratar med honom och förstår att Gud håller på att göra någonting. Ni vet att det är förbjudet för en judisk man att umgås med en, eller besöka en hedning. Men Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Och vers 34. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Här händer någonting som gör att de första kristna börjar är tvungna att omdefiniera sin tro, sig själva, sitt folk. De börjar läsa Bibeln på ett helt nytt sätt. För de har ju läst och trott att när Gud talar så handlar det bara om deras folk. Men nu börjar de se att ja, men Gud talar ju faktiskt om andra folk, om alla folk hela vägen genom Gamla testamentet. En av de första stora utmaningarna för kyrkan var just den här frågan. För det kommer en Paulus och börjar predika. Det är lite innan det också. Men helt plötsligt så börjar hedningarna, alltså de som var av fel folk, börjar tro på Gud. Ja, det tyckte man var okej. Men sen blir de också uppfyllda av anden. Alltså Guds helighet kom över någonting som var orent. Men det här gick inte ihop. Hur kan Gud som är helig vilja ha med någonting som är oheligt att göra? För det är ju det som har hänt. Ett oheligt folk har fått ta del av Guds helighet. Och så har de långa och många diskussioner. Och sen till slut så ställer sig ledaren för kyrkan i Jerusalem, Jakob, upp. Och säger så här. Ifrån Apostlagärningarna kapitel 15 och vers 15. Det stämmer överens med profeternas ord där det står skrivet. Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den igen. Så att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilket mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. När man på den här tiden hade köpt en ny bit mark, då gjorde man två saker. Man betalade. Och sen så gick man efter man hade betalat, eller samtidigt som man hade samband med man betalade, så gick man till den här marken och så ropade man sitt namn. Och när man hade gjort det, då då tillhörde marken mig. Så om jag skulle köpa Pingstkyrkan i Nynäshamn skulle jag inte ha råd med. Men om vi säger att jag skulle ha det, så skulle jag betala till Albin, för han är enda, ja, Johan, det är de enda som jag vet vad de heter här inne. Och så skulle jag sen säga Johan. Och sen tillhörde det här huset mig. Och det är det här som man märker, men det är det här Gud har gjort. Gud har ropat sitt namn över alla hedna folken. Det betyder att de tillhör honom. Det här tog lång tid innan lärjungarna fattade och började ta till sig. Att inkludera alla folk i sitt sätt att tänka, i sitt sätt att predika, i sitt sätt att bygga församling. Och spänningen mellan judar och hedningar återkommer flera gånger i Nya testamentet. Och kanske kan vara en parallell till spänningar som vi kan uppleva idag med människor från olika bakgrunder och olika kulturer. Det var ju det här det första kyrkomötet handlade om. Hur får vi ihop de här två världarna? För man hade ju fostrats i att hålla sig borta från det där, för det där var någonting ont. Och nu har Gud gjort det otänkbara. Gud har omfamnat det. Det här var svårt. Och kanske aldrig blev lätt heller, men det blev bättre i alla fall. Men även om lärjungarna hade svårt att förstå det här, så finns det exempel på andra människor runt Jesus som där det hände någonting annat i. En sån person är den gamle Simeon, eller Simeon beroende på vilken översättning du läser, som fanns i templet, som väntade på Messias. Och det står om honom att den helige ande var över honom. Och Gud hade berättat för honom att han skulle inte dö förrän han hade fått se Messias. Så Josef och Maria kommer med den nyfödde Jesus till templet när han är 8 år och dagar, som alla gjorde på den tiden. Och så ger de honom till Simeon. Och han säger så här, ifrån Lukas kapitel 2 och vers 29. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Simeon är ju ett exempel på vad som händer när Guds ande kommer över oss. Han får också bli ett exempel på vad som händer i en församling när Guds ande kommer över den. Det finns ett perspektiv som gör att synen breddas. Förväntan på Jesus var ju att han skulle komma från judarna till judarna. Men Guds ande säger när Simeon får se Jesus att här är Guds frälsning som du har berett åt alla folk. Spännande, eller hur? Och nu ska ni få prata en stund tillsammans. Nu kanske jag ställer... har redan svarat på frågan, men varför ska vi jobba för en mångkulturell församling? Varför ska integration vara någonting som vi sysslar med? Är det här viktigt? Är det här viktigt? Eller ska vi säga amen och dricka kaffe och så åker vi hem sen? Eller ska vi fortsätta? Är en mångkulturell församling viktig? Då får ni utveckla också. Varför är den viktig? För man ser en rörelse börja hända här i Nya testamentet. Att Jakob citerade i Amos ord som alla de hade hört förut. När han säger att alla hedningar över hans över vilket mitt namn har ropats. Petrus säger att Gud gör inte skillnad på människor. Någonting börjar ju hända, någonting verkar ha landat hos lärjungarna. För lyssna på vad Jakob säger i ett senare tillfälle, Jakobsbrevet kapitel 2, vers 1. Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. Verkligen. För jag tror att visionen för integration, drömmen om en mångkulturell församling, det är faktiskt Guds vision. Och jag tänker inte bara människor från olika nationaliteter eller från olika länder. Jag tänker olika sorters människor. Människor från alla olika bakgrunder, livsstadier, förutsättningar, allting. Tror jag, det är Guds vision. Därför är detta viktigt. I Markus 11 så citerar Jesus Jesaja som säger, lite längre än vad Jesus citerar, men vi läser från vers 56 kapitlet från vers 6. De främlingar som sluter sig till Herren och betjänar honom och älskar Herrens namn och vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten och inte ohelgar den, som håller fast vid mitt förbund, de ska jag föra till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönens hus. Deras brännoffer och slaktoffer ska jag ta emot, för mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Guds vision, det är alltid alla människor. Gud talar ofta genom historien om att han är inkluderande och han söker och vill ha alla människor. De som känner honom och de som inte känner honom. I Andra Mosebok kapitel 23 och vers 9 läser vi: en främling ska du inte förtrycka. Ni vet ju själva hur främlingen känner det eftersom ni har varit främlingar i Egypten. Bibel 2000 använder ordet invandrare får du inte förtrycka. Ni vet hur det är att vara invandrare. Ni var själva invandrare i Egypten. Gud talar gång på gång på gång om att främlingen, den som inte är som ni, den vill jag ge glädje. Förtryck inte dem då. Kyrkans roll eller församlingens roll blir ju då att vara ett bönens hus för alla folk, för alla sorters människor. När jag citerar det här så är det under väldigt märkliga omständigheter. Vi läser i Markus kapitel 11 så här. De kom fram till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar. Och han tillät inte att man bar något över tempelplatsen. Och han undervisade dem och sa: står det inte skrivet, mitt hus ska kalla ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Det här är ju konstigt. Vi har en bild någonstans av Jesus som att han är, att han är mild och lugn och ja, alla tavlor man har sett på honom är att han verkar ganska soft och går och bär på ett får och ja, här är ju någonting helt annat. I en annan berättelse i evangelierna om som återberättar det här står det att Jesus binder ihop en piska och driver ut dem. Han säger inte åt dem man ska gå, att han slår ut dem ur templet. Vad är det här? För att förstå vad det är som händer så måste vi förstå var det händer. Templet, som kanske såg ut så här, var den mest centrala i hela deras trosystem. För där bodde Gud. Templet och tempelplatsen, det var stort. Väldigt stort. Och beroende på vem du var så avgjorde det hur, vart du fick vara. Och hur långt in i templet du fick komma. Det fanns fyra stora gårdar innan man kom fram till själva tempelbyggnaden. Det var hedningarnas förgård, kvinnornas gård, Israels gård och prästernas innergård. Det första man kom till när man kom in på tempelplatsen, det var hedningarnas. Alltså de som inte var judar. Hit fick man komma, men inte längre än så. Och mellan den gården och gården som ledde längre in till själva tempelbyggnaden så fanns det en mur. Om ni ser den på bilden här. En skiljemur. Om en icke-jude gick över den här muren, eller innan han gick över muren, då möttes han av den här skylten. Av en varningsskylt där det stod: om du kliver över den här gränsen så har vem som helst i närheten av dig rätt att döda dig. För att förstå vad det är Jesus gör så måste vi förstå var han gör det. Jesus driver bort handlarna och välter deras bord, för de har tagit upp den platsen som Gud hade tänkt för hedningarna. Den platsen där Gud hade sagt att han skulle samla alla folk har man helt plötsligt byggt en affär på. Vilket gör att alla folk inte fick plats. Alla folk kunde inte komma till templet för att be till Gud. Och det är det här Jesus blir arg över. Inte att man köper och säljer grejer, för det är Gud som har inrättat offersystemet. Då måste ju Gud också begripa att det krävs en logistik för att få det att funka. Så det är inte det han blir upprörd över. Och så står det att han tillät inte att någon gick över tempelplatsen. När du kom in det här hållet och skulle in i Jerusalem så var den närmsta vägen att gå över templet. Man genade över templet för att det gick snabbast. Men då tog man ju plats för de människorna som ville vara där och be. Jesus ser någonting som jag kanske inte skulle ha sett. Utan när Jesus blir upprörd över, det är ju utestängandet. Det är ju det som Gud har tänkt skulle vara tillgängligt för alla människor. Det tillträdet nekas människor. Och det är därför han binder ihop en piska och driver ut folk. För han säger, ni stänger ute människor från Gud. För Guds vision, det är alltid alla folk. Lyssna på vad Paulus säger i första Timoteus kapitel 2 från den tredje versen. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människa. Människan Kristus, Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Gud vill att alla ska komma till tro på honom för att han gett sig själv som lösen för alla. Det här gör ju att församlingen, när den är en plats för alla folk, när den är det som Gud har tänkt att vara, en plats med människor från alla bakgrunder, från alla vad vi nu tänker oss, så blir det ett vittnesbörd, så pekar det på någonting annat. När Jesus ska återvända till himlen så säger han till sina lärjungar att den helige ande kommer över er. Då ska ni bli mina vittnen. Då ska ni vittna om mig. Då ska ni få förmågan att berätta om vem jag är. Och det är ju det som församlingen är. Ett vittnesbörd om Jesus Kristus. Genom förkunnelse, genom evangelisation, genom det vi gör. Men bara genom dem vi är, så är vi ett vittnesbörd om Jesus Kristus. Syftet med att Jesus kom, det var försoning och upprättelse. Försoning och upprättelse i alla led. Gud försonar sig själv med oss och oss med honom. Han försonar och upprättar uppåt. Men Jesus gör också någonting med mig, med inåt. Jag blir försonad med mig själv. Jag kan sluta fred med mig själv. Men också utåt. Församlingen kan bli en plats där Guds ande kan få försona människor. När Paulus beskriver i Efesbrevet vad som sker i och genom Jesus, så uttrycker han det så här. I Efesbrevet 1 och verserna 9-10. Han har låtit oss veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Kapitel 2 från vers 11. Kom därför ihåg hur det var tidigare. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbundet med deras löften. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid. Han som gjorde de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Vad är det Gud sammanfattar? Jo, allt. Allt är ju ganska mycket. För allt är ju allt. Det som tidigare diskvalificerade och stängde ute, det som uteslöt och avgränsade, det är borta. Det har Jesus tagit på sig och rivit ner skiljemuren. Alltså inte bara bildligt talat utan också fysiskt. Den mur som fanns för att stänga ute de av fel folk, den är borta. Nu har alla tillträde till Gud. Inte på grund av din sociala ställning eller vilken familj du föddes in i eller från vilket folk du är. Utan nu är Gud tillgänglig för alla människor. När Jesus dör på korset så återberättas det om hur hela skapelsen reagerar på det. Det blir jordbävning, det blir solförmörkelse. Och så står det att i templet så brister förlåten. Alltså ett tjockt tygstycke som var flera meter tjockt och ännu högre. För att stänga ute människor från att gå in i det allra heligaste. Fick man in i det allra heligaste, då dog man. Det här stora tygskynket går sönder och ramlar ihop. För att nu har Guds helighet, nu har Guds deltagande blivit tillgänglig för alla människor. När Gud försonar oss med sig själv, då skapar han förutsättningar för att vi ska kunna försonas med oss själva och med andra människor. En väldigt viktig och intressant sak som Paulus säger, det hittar vi i Galaterbrevet kapitel 3 och vers från vers 26. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. Han som skriver det här, Paulus, förklarar ju om sig själv att han säger ju att om någon är jude, ja men då är jag det ännu mer. Om någon har koll på läget, ja men då är det jag som har koll på läget. Och så säger han någonting som för en jude då var helt obegripligt. En rätt trogen judisk man började varje morgon med att lyfta sin blick mot himlen och sina händer och tacka Gud för tre saker. Att man var jude, att man var fri och att man var man. Och så säger Paulus, nu är det inte längre så. Nu är det inte längre det som definierar er ställning inför Gud. Nu är det inte längre det här som definierar hur nära ni kan komma. Och så säger han dessutom, när ni har tagit emot Jesus så blir ni Guds barn. Ni blir Abrahams avkomlingar. Det var det som var hela grejen med att vara jude. Att man var det. Att man var barn till Abraham och det var bara vi som var det. Och så säger Paulus, nu har alla rätt till det här. För i dopet händer någonting helt nytt. Och vi förenas till ett nytt, gemensamt nytt. För det är ju det här som integration betyder, att skilda delar bildar en ny helhet. Peter Halldorf, som är författare och pastor och mycket annat, han kallar ju församlingen för en ny mänsklighet. Från början var ingen slav. Och från början så härskade mannen inte över kvinnan och förtryckte henne. Och tanken var inte heller att olika folk skulle strida mot varandra. Men konsekvenserna av syndafallet blev att det skapade motsättningar. Relationer som var tänkt att vara försonade, om det nu är ett utgångsläge, har det inte hänt, behöver man inte försonas. Men ni förstår, jag menar att det som skulle vara i harmoni blev disharmoni och någonting bryts. Och de konsekvenserna som påverkar våra mänskliga relationer, vår relation mot Gud och mot varandra och i allting, det är det Jesus tar på sig när han dör. Avslutningsvis innan fikat då. En intressant sak som hände för 100 någonting år sedan är ju det som händer i Los Angeles och på Azusa Street. Det börjar på en gata som heter Bonnie Bay Street, sen urartade, kan jag på säga. Det menar jag inte. Det blev bättre på den andra gatan. Guds ande utgjuts och den moderna pingstväckelsen startar. Som idag är någonstans, beroende på hur man räknar, men någonstans upp mot 700 miljoner människor i världen. Det som hände när människor fick uppleva anden som man läser om på pingstdagen, det var att man började tala i tunga, man började fira gudstjänst, det hände jättemånga saker. Men det var inte det stora undret som hände där. Peter Halldorf skriver, den stora attraktionen på Azusa Street var tungomottalet. Ändå var det inte dessa främmande tungomål som utgjorde det mest uppseendeväckande tecknet. Än mer revolutionerande och i mångas ögon stötande var på det sätt vilken denna väckelse bröt ner barriärer mellan raser och klasser. I ett djupt segregerat samhälle uppvisade Azusa Street en ny mänsklighet där försoning och enhet rådde mellan människor. Detta var det större miraklet. Galaterbrevet 3 blir verkligt och församlingen blir en synligt vittnesbörd om försoningen genom Jesus Kristus. Så här såg styrelsen ut. Så här såg ledningen ut för den rörelse som fanns, som startade på Azusa Street. Och ni ser han i mitten där, den längsta av dem. Han var ledaren för alltihop. I USA på tidigt 1900-tal så var det här helt otänkbart. Att en mörkhyad, dessutom var en handikappad man, skulle bli ledare för någonting som skulle påverka, det visste man inte då, men som påverkade och influerade hundratusentals människor direkt. Och ni ser också, det fanns massa kvinnor med i styrelsen. Helt otänkbart på den här tiden. För när man firade gudstjänst då, så satt man på varsin sida beroende på vilken hudfärg du hade. Och i mitten så hängde ett stort draperi som kallades the color line. Alltså färglinjen. Var du mörkhyad satt du på en sida, var du vit satt du på en sida. Och så när gudstjänsten började så drog man för det draperiet så att man inte skulle behöva titta på varandra under gudstjänsten. Och man sa om den tiden, när man sa då att the color line was washed away by the blood of the lamb. Alltså färglinjen blev borttvättad av lammets blod.